Ja, håll tummarna.
Vi lever i en tid när känslor och upplevelser avgör allt. Det handlar om det hela tiden. Det är vad folk känner och det är vad folk upplever. Om man känner sig si och man känner sig så. Politiker tar hänsyn till känslor. Ändrar uppfattningar beroende på känslomässiga reaktioner i media etc. etc. Det handlar om känslor och upplevelser hela tiden. Ibland pratar man om en moralisk relativism. Att det här med rätt och fel, det är relativt. Det är upp till var och en. Vad var och en upplever. Hur var och en känner. Det finns liksom inget rätt och fel. Det finns ingen absolut sanning, säger man. Känslor är subjektiva till sin natur. Va? De är ju, var och en har ju sina känslor. Det jag tycker är vackert, det tycker frugan inte mycket att hänga i julgran. Och vice versa ibland. Det kan ju gälla många saker, egentligen allt. Va? Men som kristna så tror vi ju att det finns objektiva sanningar. Saker som alltid är sanna oberoende av vad folk tycker, känner och har för sig. Va? Det finns vissa saker som helt enkelt är sanna. Många som inte tror, de lever som om det finns sådana här absoluta sanningar. Men utan Gud gör det ju inte det egentligen, om man tänker djupare på det. Men så djupt tänker de inte, utan ibland tycker jag de åker snålskjuts på våra värden, va? Våra kristna värden, fast de förnekar dem. Om ni hänger med på vad jag menar, ska inte fördjupa mig i det. Men de här sanningarna som är sanna oberoende av vad vi känner, de står i Guds ord. De finns i Guds ord. Och vi har fått Guds ord. Och ska vi fatta viktiga beslut och viktiga ställningstaganden och sånt, då gör vi klokt i att grunda oss på Guds ord och inte på våra känslor och upplevelser. Det är egentligen mitt tema för den här lilla framställningen. Vi kan inte låta våra känslor styra sånt hur som helst. Vi kan inte göra det i samhället heller. Det blir ju tok av alltihop om det ska gå till så. Som det ibland känns som om det är på väg att göra nu för tiden. Hålla fast vid Guds ord oavsett vad känslor säger och omständigheter säger. Jag har prövat det några gånger i livet. Och min erfarenhet i all sin ofullkomlighet är att det håller att göra det. Och till och med att Gud vill att vi gör det. Han vill att vi prövar hans ord, att det är sant. Att vi står på hans ord oavsett det här runt omkring. Till exempel det ni är utsatta för. Men jag tänkte på tre områden, beröra tre områden utifrån min egen erfarenhet och vad jag har varit med om. Det får vara lite personligt då. Jag tänkte börja med själva frälsningen, att komma till tro. För mig var det inte en känsloupplevelse. En del människor upplever väldigt starka känslor och har en stark känsloupplevelse i samband med att de kommer till tro. De minns dag och stund och minut och sekund och alltihop. Och det är, jag menar inte att det är något, jag tycker det är jättebra, det är underbart, men så var det inte för mig. Man möter Gud på ett omvälvande sätt, ja, så där direkt. Men man kan också möta Gud på ett gradvis sätt, tror jag. Så var det i alla fall för mig. När jag var 22 så blev det viktigt för mig om Gud fanns på riktigt, om han kunde hjälpa mig, ta hand om mig. Jag hade ställt till mitt liv rätt ordentligt. Och jag hade inte gjort det som Guds ord säger. Va? Bevarat mitt hjärta. Framförallt ska man bevara sitt hjärta. Jag hade inte gjort det i min ungdom. Utan jag hade följt mina begär. Och allt hade handlat om jag, mig och mitt och mig själv. Och hur jag kunde få ut mesta möjliga av saker och ting. Va? Jag hade missbrukat Guds gåvor på olika sätt. Och när jag var 22 så hann verkligheten i kapp mig. Mitt inre hann i kapp mig. Jag mådde fruktansvärt dåligt. Jag besökte faktiskt en psykakut en gång. Men de var ingen vidare på att hjälpa mig. Och kanske var det för att det var ett andligt problem i botten. Att de inte begrep sig på det. Jag besökte också en studentpräst som jag hade långa samtal med. Men ja, han ville väl. Men jag kände inte att han hjälpte mig direkt. Det som hjälpte mig var att återvända till... Så när jag var jag växte upp i en familj med väldigt... Mina föräldrar hade respekt för kristen tro och kanske också var troende. På en direkt fråga hade de inte förnekat att Jesus uppstod från de döda och så. Det hade de inte gjort, tror jag. Men de var inte aktiva kristna. Men de lät mig gå till söndagsskolan när jag var liten. Så jag knallade dit med några andra. Och det enda jag minns därifrån är egentligen berättelsen om den barmhärtige samariten. Och den har jag haft med mig hela livet. Jag jobbar mycket genom åren med att försöka hjälpa ungdomar och så där i skolan där jag jobbat och så. Så det kanske var till nytta, har jag tänkt ibland. Men jag fick ju lära mig hemma då av mamma och pappa och be Gud som haver barnen kär och så vidare. Så när jag var 22 år och hade skaffat mig en ganska falsk identitet där jag var mycket tuffare och så där i liksom än jag var innerst inne. En mask som jag hade. Då började jag be i Linköping där jag gick i skolan då. Gud som har med barnen kär. Och min upplevelse är att Gud hörde det och svarade på det. Sen hade jag mådde så dåligt, jag hade så mycket frågor och det var så mycket jag behövde veta. Hur det förhåller sig med det och det och det. Och jag ställde de här frågorna till Gud i bön. Och han ledde mig. Framförallt på biblioteket i Linköping. Jag gick till biblioteket och jag stod framför religionshyllan. Och jag hade mina frågor och så kunde jag ta en bok ibland. Nu har jag inte något konkret exempel för saker falna med tiden. Men många gånger som jag minns det öppnade jag en bok. Och så kunde det handla precis som det jag hade tänkt på när jag gick dit. Och när det där hade hänt tillräckligt många gånger så kände jag mig överbevisad om att Gud finns. Och han lyssnar på mig och han hjälper mig. Och gradvis så växte den här tron då hos mig under ett år ungefär. Mådde fortfarande inte bra psykiskt, det gjorde jag inte. Men under den tiden så väntade min fru, fast vi inte var gifta då, hon väntade barn. Jag fick en son så småningom då i september när jag hade slutat skolan och skulle börja jobba i Nyköping i skolan. Då. Så då hade vi en liten pojk också, så gifte vi oss. Jag kan stanna, jag behöver inte berätta så mycket om mig själv känner jag. Men det hade aldrig egentligen då med känslor att göra det här. Jag har väl tänkt på det många gånger att det hade väl varit bra med en fantastisk upplevelse av ett gudsmöte. Men så var det inte. Men jag var lika viss för det. För jag har aldrig tvekat. Aldrig någonsin tvivlat på Guds existens efter det här året. Va? Jag har många gånger tvivlat på mig. Och liksom den bit som hänger på mig. Det har många gånger tvekat och tvivlat om. Va? Och visst har jag undrat ibland över om Gud kan älska en sån som mig. Det har jag gjort. Men Guds existens har jag aldrig tvivlat på efter det. Ja, vi är olika människor. Man upplever här, kan uppleva sånt här på olika sätt. Då. Till exempel det här med att komma till tro. Och ibland kan det här med känslor och upplevelser sätta käppar i hjulet för oss. Om vi gör det till mönster, vi var inne på det lite innan här, att vi gör våra egna upplevelser alltid till mönster för hur andra, eller tvärtom, ska uppleva saker och ting. Henrik och jag har en kompis, eller en vän, som vi kan kalla för Leif. Då vet du vad jag menar, Henrik. Ja, han har nog haft det svårt i livet. Han har nog varit utsatt på många sätt. Han är inte en sån som har fått allt på en silversked, eller vad säger man, allt på en silverbricka, utan han har nog haft det svårt på många sätt. Men Vi har ju jobbat på öppen hand en del, Henrik och jag. Det finns ju fler som jobbar där, och där har den här mannen också funnits ibland. Och vi har ju, både Henrik och jag och andra, har ju försökt att prata med honom om Gud, om Jesus, om allt som är möjligt för honom också att få del av. Och han har lyssnat och han har ställt frågor ibland. Han är rolig, för han är helt rättfram och filterlös, va? Han liksom säger vad han känner och tycker. Det är utmärkt bra, tycker jag. Jag gillar det. Det är en liten människa, och varje människa är värdefull, va? Och jag tycker om honom. Jag tror Henrik också gillar honom, mitt i alltihop. Och vi har bett för honom många gånger genom åren, eller hur? Har vi gjort. Henrik och hans fru ber för honom ibland på morgonen. Han hör av sig via telefon på morgonarna till och så säger god morgon. Ja, jag svarar. Idag har jag svarat någonting om att jag skulle till kyrkan. Det är någon slags kontakt vi har. Men han säger så här. Jag bad till Gud och det hände ingenting. Jag kände ingenting, säger han. Och jag försöker förklara för honom ibland, men det är inte det viktiga liksom, utan gör som det står och så vidare, va? Och så här har Gud sagt, det här har han lovat dem som vänder sig till honom och så. Men nej, han kände ingenting och det blev ingenting. Han förväntade sig någon slags magi nästan i det, va? Och så blev det inte så. Då liksom, nej, då håller han det ifrån sig. Vi är inte färdiga med det. Herren är inte färdig med honom än. Vi kan ju be för honom också sen. Vi ber för människor här ibland. Men det är fascinerande. För att liksom det här med det här mönstret för hur det ska gå till har liksom blivit en låsning där, va? I hans fall. Det står ju så här. Egentligen är det väl ganska enkelt. Är det inte det? Som man väl kan tro. Första Johannes brev, för att ta ett bibelord då, så ni får lite sånt också. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synden och renar oss från all orättfärdighet. Inget konstigt. Det handlar om en ny inriktning, en omvändelse till Gud. Bort från det som tidigare styrt oss. Vi haft oss själva i centrum. Våra behov, våra begär, precis som när jag var 22. Och nu vänder vi oss till Gud och söker hans vilja för våra liv. Och vi ber. Det är ju det sätt vi har att söka Gud på. Att be och att läsa hans ord. Och i hans ord, Romarbrevet 10, så står det i de kända orden: ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta. Det vill säga trons ord, det som vi förkunnar. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Jag har ett litet hopp där, men det står i det kapitlet också. Det är inte så svårt att åkalla Herrens namn, att säga Jesus. Man säger ju inte det om man inte tror att det finns en Jesus som lever. Så att det innebär ju att man tror på det. Vi blir kristna genom att sätta tro till att Jesus är Guds son. Alltså född av jungfrun Maria utan någon mans medverkan. Att han dog för våra synder på korset. Och att han uppstod på tredje dagen. När vi tror på detta ska vi låta döpa oss. Och vad händer då? Jo, då får vi tillräkna oss hans död som vår död. Hans uppståndelse som vår uppståndelse. Och vi får dela det ofattbara. Ju mer man tänker på det, som kallas evigt liv. Fullständigt ofattbart. Som bara Gud, han som är, kan ge. Han kan ge oss sitt eget liv. Det, ibland jag känner jag det snurrar i huvudet när man börjar tänka på det här. Men inget av det här egentligen, det kan skapa känslor, men det är inte beroende av känslor egentligen, de här sakerna. Det är underbart om det är så, men inte nödvändigt. Och som sagt, jag upplevde det inte så. De här känslorna kan ju komma senare, gradvis, när jag förstod mer och mer. Alltså i början var jag övertygad om att Gud hörde vad jag bad om, svarade, ledde mig. Jag var övertygad om att det fanns en Gud på grund av det jag såg i naturen. Jag alltid gillar djur och alltså det som är här ute. Och ju mer jag tänkte på det, det är ingen slump, det här är ingen slump. Det här har inte blivit till av att de starka har ätit upp de svagare och några konstiga mutationer har lett till den här fulländningen. Jag kunde inte tro det längre. Utan jag var övertygad om att det finns en skapare. Men jag begrep egentligen inte från början alls vad Jesus hade för funktion i det här. Det dröjde innan jag förstod det. Och känslor har också kommit senare. Men det väcker ju en fantastisk tacksamhet det här ibland. Eller hur? Det kan komma över en bara man går ut och tittar på en blomma. Eller något. Tacksamhet och glädje över det här. Men från början var det var ingen känslomässig grej för mig från början. Jag tycker lite synd om Leif där. Att han är så låst vid det där. Att det ska vara någon särskild upplevelse. Va? Ja, om det får vara första området i det här. Och så det andra, då tänker jag så här. Om vi nu har blivit troende, Då är det ju inte färdigt på en gång. Ibland märker man ju att icke-kristna, de tycker att men alla som tror på Gud, de ska vara precis likadana och de ska vara felfria hela högen. Jag hade en jobbarkompis en gång som tänkte att, sa så här till mig då, det var ju inte så smickrande för mig, men han sa till mig, jag har bara träffat en enda riktig kristen i hela mitt liv, så. Ja, det var inte mig han menade. Och den han menar håller jag med om. Jag vet vem det var. Det var en gammal lärare i Nyköping. Ja. Det var en fin person. Det var en fin person verkligen. Men det är ju en process som har startat. Om man kommer till tro. En process. Som förmodligen varar hela livet. Men det kan vara mycket att göra i början där. Om man har levt ett rövarliv som en del har gjort. Ibland. Jag var väl inte den värsta som fanns. Det tror jag inte alls. Men jag hade förstört mycket i mitt inre och i mitt liv. Och andra kanske inte alls hade det så när de kom till tro. Det är olika. Men en process startar och den är olika lång och olika svår. En del blir lösta från saker så här pang bom en gång. Jag hade en jobbarkompis Tommy. En vänlig själ. Som tyckte om att hjälpa människor. Han tycker fortfarande om att hjälpa människor. Han är en riktig rufflare och han gör mycket dåliga saker. Och han har ett språk som ni som har gått för mycket i söndagsskola inte skulle vilja lyssna på honom särskilt länge. Han uttrycker sig mustigt kan vi säga om allting. Va? Men han hjälpte en kille från Oxelösund för många år sedan. En knarkare och fylla från Oxelösund. De säger klartext. Och försökte hjälpa. Han var alldeles omöjlig. Ingen fick ordning på den här karen. Men en dag när Tommy öppnade dörren, då ringde på, då öppnar han dörren, då står den här killen där ute. Jag kommer inte ihåg vad han hette, det spelar ingen roll för historien. Står där ute med en bibel under armen så, och talar om att han har börjat tro på Gud. Och då tänkte man, jag fyllde dille liksom. Och sen det där, han är snart tillbaka. Grejen var att han föll inte tillbaka. Han hade gått över torget, berättade han. Och när han gick på torget i Nyköping kände han att Gud talade till honom. Du ska ge ditt liv till mig. Hur nu orden föll, inte vet jag. Men något i den stilen. Och han gjorde det. Och sen dess så var han borta ifrån missbruket. Och jag tror att han lever på västkusten idag och har familj och så. Att det gick bra för honom. Jag brukar fråga Tommy när jag träffar honom. Hur gick det för den där killen du berättade om? Och Tommy vet att någonting hände. Men Tommy har inte heller valt att bli en kristen än. Trots att han har sett sådana saker. Men det var en fantastisk grej. Så olika kan det vara. Nu ska vi se. Var jag var någonstans. Jo, för att kunna leva det kristna livet så behöver vi hjälp. Det har i alla fall varit min erfarenhet. Man behöver hjälp. Och då finns det en hjälpare. Gud vet ju vad vi behöver. Och den hjälparen kallar vi den helige ande. Som är Gud själv. Det står att den som inte har Kristi ande hör inte honom till. Så det är en fundamental sak, låter dum, men ni förstår vad jag menar. En fundamental del av det här. När det kristna livet startar. Det är genom den heliga ande Gud tar sin boning i oss. Och man kan ha olika förväntningar på det. Precis som med frälsningen. Märkligt nog pratade vi om det här innan. Du och jag, Märta. Eva Märta. Men då är det ju bra, då tycker jag det är bra att tänka på några bibelord som har med det att göra också. Som tror jag faktiskt Robert läste dem här förra veckan. Så Gud kanske vill pränta in dem i oss, vad vet jag. Lukas 11. Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Vi kan vara utifrån bibelordet helt förvissad om att Gud vill ge sin ande till oss. Det finns ingen tvekan i det. Har vi omvänt oss och tror att han har uppväckt Jesus från de döda. Och vi har låtit döpa oss. Det är vad Petrus säger i sin pingstpredikan. Det läste vi förra veckan också. Kan läsa det igen. Apostlagärningarna 2. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er. Låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Till löftet gäller för er, era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Ja, vi är långt borta både i tid och rum, men vi hör ju dit. Löftet gäller oss. Det finns inget B-lag här att vissa liksom ska ha mer än andra eller erbjuds mer än andra. Henrik och jag känner en man som har sagt så här. Jag drar in dig i det här hela tiden, Henrik. Det gör väl inget. Ja, du gör inte bort det. Men en man som är i Henriks ålder och som säger så här. Jag har hela livet känt mig som jag varit ett andligt B-lag. Inget bra. Det är inte Guds vilja. Det är inte alls Guds vilja. Han vill inte ha någon B-lag. Han har ju bara ett A-lag. Eller hur? Det är det enda A-lag man får vara med i. Jag fick aldrig vara med i A-laget när jag spelade fotboll. Jag var med i B-laget. Vad kul det också. Men här får man vara med i ett A-lag. Ingen tvekan i det här. Att löftet gäller alla som har gjort detta. Då. Det finns ju villkor där då. Omvändelse, tro och dop. Men sen är det givet, står det. Gud vill att vi tar honom på orden. Vi kan låta känslor komma sen. Vi sätter tro till orden. Då tänkte jag kan ju berätta om min upplevelse av den heliga ande då. Efter något år där, när jag hade kommit till tro. Jag läste väldigt mycket. Jag var en orolig själv. Neurotisk och knepig i knoppen. Och ville förstå och ha kontroll på saker och sådär. Men jag kom i alla fall fram till att det vore klokt att låta döpa sig. Som ett eget beslut. Jag var ju döpt som barn. Men för mig kändes det som att det var bra. Om jag gjorde det. Och så hade jag också börjat fundera kring sånt här som är lite karaktäristiskt för pingstkyrkan. Man tror på nådegåvor i vår tid och såna här saker. Jag började fundera på sånt där och var intresserad. Så jag gick till pingstkyrkan. Jag pratade med pastorn. Han hette Aster på den tiden. Vi känner en del igen förstås. Och vi pratade med varandra. Och det där resulterade ju bland annat i ett möte då att man bad för mig att jag skulle bli frälst och så. Och det har jag alltid tänkt på liksom att egentligen, det var jag ju, jag hade ju redan kommit till tro. Det var ju inte nödvändigt. Det gjorde ingen skada, men det var inte nödvändigt. Och sen skulle jag bli döpt då. Och efter jag hade blivit döpt då, så skulle man ju be för mig att jag skulle få den heliga ande. Och jag jag begrep inte särskilt mycket, kan jag säga. Och jag var fortfarande rätt darrig i psyket. Och när folk stod runt omkring mig och ropade högt och så vidare, så det var inte en avslappnande upplevelse för mig, kan vi säga. Var inte det. Och det hände heller ingenting påtagligt av det, som jag minns. Utan så småningom, så egentligen på samma sätt som frälsningen, så jag såg vad det stod och jag trodde på vad det stod, och jag höll för att det var sant det som stod där, och gjorde anspråk på det på något sätt i tro. Och då kände jag att det var inte en känsloupplevelse det heller egentligen, men jag kunde säga saker på ett språk som jag inte förstod. Jag talade ord som jag inte förstod. Jag fick något bönespråk. Ni vet ju vad jag menar. Och det där har jag haft med mig sen hela livet. Och tar till när jag liksom tycker att jag behöver det. Och jag råder över det med min vilja. Va? Det är ingen annan. Jag kunde ha föreställningen innan att någonting skulle komma över mig. Och liksom ta mig i besittning på något sätt som jag inte var beredd till. Förstår ni vad jag menar? Men jag bestämmer ju själv när jag använder de där orden eller inte. Och jag har glädje av det. Jag tycker det är bra. Jag gör det bara när jag är ensam. Ja, det står ju så någonstans. Att man ska inte göra det hur som helst. Och så. Det finns ju vissa regler också att hålla sig till. Va? Ja, men det Bibeln säger ju att det bygger upp. Så jag är glad för det. Det känns ju som att när Paulus räknar upp andens gåvor i kapitel 12 i Korinthierbrevet, så finns det ett antal olika gåvor. Jag ser inte, nu får ni säga emot mig, eller liksom, jag ser inte att alla måste ha samma gåvor och så. Jag ser inte det. Men jag påstår inte att jag vet hur exakt allt det här är och fungerar. För att jag tycker det är ett svårt område. Men jag berättar min upplevelse bara. Får ni ta för vad det är. Jag tror jag stannar där. Men att helt enkelt lite fyrkantig. Jag är väl fyrkantig. Va? Se, vad står det? Vad lovar Gud i sitt ord? Han kan inte ljuga, det brukar vi ju citera. Han kan inte ljuga, men då tror jag på det och håller före det. Och då är det som gäller. Det spelar ingen roll hur det känns eller hur det inte känns. Så har jag upplevt de här sakerna. Och nu kommer jag till det som jag ändå känner för min del. Bekräftar att jag inte var helt fel ute i det jag liksom fick på hjärtat här. Matteus 22, du citerade ju det, va? Innan jag läser det förresten. Det var ju en onsdag vi pratade om det här med att älska dem som gör oss illa, eller att förlåta sådana som behandlar oss dåligt, va? Och hur svårt det kan vara att liksom känna att man älskar den där personen. Världen är rätt full av otrevliga typer, va? De är ju överallt folk som inte är roliga. Som man egentligen inte, om man är ärlig, eller om jag får prata för mig själv, om jag är ärlig, jag gillar inte dem där. Jag gillar inte folk som är så där. Tål de inte egentligen, va? Översittare tål jag inte, till exempel, va? Som stampar på svagare, det är värst jag vet. Vi inte ser dem, vi inte höra dem, vi inte vara med dem. Jag har aldrig gillat det. Men vi pratade om det då just hur svårt det kan vara. Men nu, det bibelstället du läste i början där, Matteus 22. Du ska älska Herren. Det kommer en laglärd till Jesus och frågar, vad är det viktigaste budet, eller hur? Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ, med hela ditt förstånd. Det är det största, det första budet. Sen kommer ett annat av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. När vi läser det här, när vi är i en situation, då kan vi ju känna att det skapar skuld eller någon slags misströstan. Vi ser in i oss själva. Det finns ju inte i mig, om jag är ärlig. Jag är ju bara arg på Gud just nu. Det kan vara så. Och då tycker jag, för min del, känner jag en sån tröst av det här. Jag läste någon gång om det judiska tänkandet. Jag tycker det är så bra. För judarna är kärlek mera handling än en känsla. Vi är förstörda av Hollywood och veckotidningar och sånt här. Vi tänker ju hela tiden, ska jag känna liksom rosenröda känslor? Man gör ju inte ens för sin fru efter 40 år, eller hur? Och vice versa, vågar jag påstå. För att ibland är det inte alls rosenrött hela tiden. Men det betyder ju inte att man inte älskar henne eller liksom är trogen eller vad ni vill. Det är det man gör som är det viktiga, inte vad man känner varje stund. Det är en omöjlighet för en sån som oss att hela tiden känna goda, rena, fina saker inom sig. David är ju underbar i Gamla testamentet när han är arg på Gud och ifrågasätter honom, så nog är det tillåtet allt det. Det tror jag. Jesus var jude. Jakob i sitt brev, han talar om handlingar. Jag ska visa er min tro med mina handlingar. Men man kan driva protestantismen så långt så att man bara ska tro och inte göra något. Det tycker väl katolikerna att vi har gjort ibland, och tvärtom. Men en riktig tro tar sig uttryck i handling. Och kärlek är handling mer än känsla, vågar jag påstå. Hoppas jag att jag har rätt nu. Jag tror det. Jesus säger så här, Johannes 14. Han säger inte att vi ska sitta i en stol och tycka om honom hela tiden och tänka underbara tankar om honom hela tiden. Han säger så här, den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. Så när vi lyssnar till honom och lyder och gör det han vill, då älskar vi honom. Och jag tror inte du har brutit mot det där budet där. När du är lite arg. Han har nog stor förståelse för det. Att älska sina fiender och liknande saker. Så att inte ge igen. Att inte hämnas. Att göra gott mot sådana som inte förtjänar det. Det kan man göra. Det är ett sätt att visa kärlek. Va? Men att tycka om alla människor hela tiden. Ja, inte jag i alla fall. Det är för svårt, tror jag. Men det är vanskligt det här att se in i sig själv och börja analysera sig själv. För jag tänker på min pappa. Han hängde med mig till Pingstkyrkan i Nyköping då någon gång när jag hade kommit till tro. Mina föräldrar var lite oroliga. Min mamma tyckte, du ska inte springa så mycket i kyrkan. Underförstått, du kan bli lite konstig om du liksom överdriver det där för mycket. Men pappa följde med mig. Han var uppvuxen med en kristen mamma. Han förlorade tidigt sin pappa, min farfar. Och han försvann tidigt genom ett tragiskt självmord. Och min pappa växte upp med en from mamma. Som säkert var ganska liksom så här också. Men i vilket fall, han hade det med sig från barnsben. Han följde med mig till kyrkan. Och då var det ju några som direkt tänkte att ja, men vi måste ju hjälpa honom. Alltså att... rätt vad det är så såg jag, då stod han på knä vid en bänk där och några stod över honom och bad och så. Det var inget ont i det, inget dåligt i det alls. Det var jättebra och jag tror inte det hände något särskilt egentligen heller. Så småningom en kväll eller en dag när pappa och jag var ute och gick, vi hade en hund som alltså vi gick ut med ibland tillsammans. Så minns jag det så väl, han pratade med mig att jag vet inte om jag menar allvar. Men han började liksom att tänka på sitt inre och liksom fastna i det där. Var lite neurotiska. Liksom, känner jag verkligen? Menar jag verkligen? Och det här. Älskar jag verkligen? Det är ingen bra väg att fastna i. Det är ganska lönlöst och knappast något som Gud begär. Och då tänker jag, det var ett ord som ringde mig tidigare i veckan. Eller var någon gång... Innan förra söndagen tror jag, när jag mötte Robert, jag hade tänkt på hela vägen hit i bilen på den här grusvägen genom skogen från Överkvarn. Det är anden, Johannes 6, det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Den naturliga människan. Köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till är ande och liv. Det är orden, de orden som finns i den här boken. De är ande och liv. De är vad vi behöver. Vi kan inte hitta det inom oss själva. Det finns inte där. Och Gud begär inte att vi ska klämma fram det. Om vi håller oss till det här och tillämpar det här och tror det här och följer det här, då kommer saker att fungera. Om vi inte gör det kommer det inte att fungera. Strax sluta. Alltså att hålla fast vid de här sakerna oavsett känslor, oavsett upplevelser. Vi upplevde det i Korskyrkan. Vi var en liten grupp, jag har sagt det många gånger, och det är inget märkvärt med oss på något sätt. Men vi höll fast vid det att Gud lovade att hjälpa. Och till slut så kom det en lösning. Och det blev en ny start. Fast så många hade gett upp hoppet. Och åtskilliga hade lämnat oss och så vidare. Man måste hålla ut. Det har vi också lyssnat i predikningar om här. Jag har hört här nu vem av er som nu predikade om det. Men vi måste vara uthålliga. Vi får inte ge upp. Det Gud har lovat, det håller han. Ingen kommer att kunna beskylla Gud på den yttersta dagen. Du höll ju inte vad du lovar. Liksom. Du sa ju, men du gjorde ju inte så. Så kommer det ju inte att bli. Ingen kommer att kunna hitta något fel den dagen. På Gud och hans domar. Det kommer att vara fullständigt liksom oantastligt. Men om vi gör så här så kommer vår tro att stärka. Så har vi lite svårt med känslorna som jag hade när jag var ung då. De kommer att komma med tiden. Låt dem komma med tiden. Bara bestämmer sig för att det här är det som gäller. Det här bygger jag mitt liv på. Det här håller jag för sant. Det här håller jag fast vid. Amen. Vi prisar dig, Herre. Vi tackar dig för att du är en pålitlig och trofast Gud. Ingen är så oantastlig som du, Herre. Du är felfri. Underbar, Herre. Vi tackar att vi får tillhöra dig. Att vi får bli hjälpta av dig, av din heliga ande. Att du har en avsikt med allas våra liv. Allt som ligger framför de som är unga här. Och allt som ligger framför oss som är äldre. Att du har den här himlen för oss. Det eviga livet som vi sjöng om i sången nyss. Vi tackar dig för att allt det här är av tro, inte av gärningar. Att vi inte behöver leverera någon duktighet eller några prestationer. Utan att du skänker det åt var och en som tar det här på allvar. Tackar dig för det här. Tackar dig för all hjälp jag har fått genom alla år här i min ofullkomlighet och mina felsteg här. Mina misslyckanden. Men alltid varit så att du har funnits där med din nåd. Och jag har sett att du har inte övergivit mig mitt i allt detta. Och ingen av de andra här heller här, utan vi prisar dig för att du är en klippa att bygga sitt liv på. Och ditt ord är fast som klippan också här. Och att vi har fått det som vi kan läsa när vi vill. Vi prisar dig för det här. Ber vi för Björn och Karin igen, och vi ber för den här lilla församlingen som vi tillhör här, att din vilja i alla stycken ska ske här. Att inget ska få resa sig upp mot dig. Utan att du ska krossa allt motstånd som vill förstöra, fördärva, bryta ner. På allt sätt här. Vi ber om änglarnas hjälp, Herre. Vi ber om alla goda krafter, Herre. I Jesu namn. Amen.